Hallå där och välkommen till Hall of Fame. Äntligen är det dags igen. Här sitter jag, Fredrik. Med mig har vi Pokey.
Hallå folket.
Ja, det är ju Hall of Fame-dags och ni vet ju hur det fungerar här. Nördlivs pågående lista. Vi listar de mest betydelsefulla spelen genom tiderna. Ja, och det är ju då spel som antingen definierar sin genre eller tiden de kom i eller egentligen spelindustrin i sig själv. Det kan vara lite vad som helst av de tre eller kanske rent av att de har inspirerat oss till olika saker.
Format den spelaren vi är idag.
Ja, precis. Idén är ju att vi ska ha med varsitt individuellt spel som vi plockar fram och lyfter in på vår Hall of Fame. Men framförallt att vi även tillsammans då har plockat fram ett spel som vi känner definitivt hör hemma på listan också. Ja, och så ser upplägget ut. Och frågan nu är ju då, Pokey, vem börjar?
Ja, jag är ju jävligt nyfiken på vad du har, så du får börja.
Ska jag Olsson börja?
Ja, jag kastar bollen på dig.
Ja, det blir intressant. Jag ska ge lite ledtrådar först och se om du plockat.
Jag hade samma grej, ja. Jag har lite anteckningar här också, då.
Jag är ju rusig på att plocka, så det blir kanske
det
inte
så roligt. Det kommer gå åt helsike på det.
Ja, ja.
Men vi testar.
För mig är det ett spel från tidigt 90-tal med en studio som det här var deras första spel. Och den här studion kommer att egentligen sen definiera en hel genre som senare kanske inte har ursprunget i det här spelet som jag tar upp. De här blir lite hjältar på svenskt plan kan man väl säga.
På svenskt plan?
Jep. Jag drar ut på ett ännu mer.
Är det Wolfenstein?
Nej. Det är det icke.
Icke.
Men första persons spel var någonting de faktiskt...
Det kanske bara var de nyare de gjorde.
Ja, precis.
Svenska, alltså.
Machine Games, ja. Ja, precis. Exakt. De gjorde de senaste.
Ja, har du något mer?
Nej, men du är ju lite på i närheten där. Jag ska inte dra ut på något mer. Utan 1992 släppte Digital Illusions ett spel som heter Pinball Dreams.
Ooh.
Digital Illusions är ju kända idag som DICE. Deras första spel var då just Pinball Dreams. Och då tänker man ju så här... Ja, men, Fredrik, för guds skull, varför har du med ett jäkla flipperspel på Hall of Fame?
Sjukt bra spel dock.
Ja, precis.
Skulle jag säga.
Precis så. Men om någon mot förmodan tänker så där ute så är det just vad Digital Illusions gjorde med det här. Att de cementerade inte dels mängder av plattformars framgång. För det var ett sånt enkelt koncept som de gjorde extremt bra. Liksom. Det hade realistisk fysik i det. Och du kunde liksom såklart tilt och annat och så, men helhetspaketet, den här utseendet, ljuddesignen, musiken
är helt sinnessjuk i det här spelet
än alltså. Idag
det,
ja. Jag kan höra de där låtarna i huvudet och jag kan se de här olika banorna, Steel Wheel, Beatbox, Nightmare Ignition som de hette.
Alltså, tänk dig tillbaka på den tiden när vi bara hade det här.
Ja.
Alltså när det inte fanns det som vi vet idag och man bara hade, det här var ju liksom top notch i musiken skulle jag säga. Det fanns inte mycket som slog det här.
Precis. Och det fanns, jag älskade just hur de lyckades förmedla musiken i det här spelet och i mitt fall då Amiga 500 som jag satt med på den tiden. Det var ju väldigt bra ljudkort i dem så att just att jag satt och lyssnade med högtalarna, enorma högtalare, fötterna upp på bordet. Och en stor jävla 28-tums tv där med Amigan framför. Och sen så, ja, nu är det dags. Man tar ner fötterna, nu jävlar. Och så börjar man slå de där flipprarna. Och så ska man ta highscore. Och man manglar på. Och så kommer en polare och han, nu ska jag ta det. Och så tar han på första och man blir förbannad som en as. Och sitter tre kvällar i raden bara för att slå det jävla highscoret. Och när man väl tar det, då kommer han tillbaka och säger, vad fan tog du? Så sitter han i flera timmar och försöker slå mitt rekord.
Eller ett försök,
vilket är ännu jävligare. Men det fanns någonting, det var bara just att de lyckades så väl med det här första spelet då från DICE, eller Digital Illusion som de hette då. Som gav ringa på vattnet i hela Amiga-sfären så liksom definierade plattformen för många. Och sen att det kom, det fanns ju även till Atari såklart och det fanns senare till allt från Game Boy till Game Boy Advance, PSN och det har väl kommit, jag tror på andra, men det fanns till SNES också. Och allt det här är då från ett par killar svenska snubbar som kom på idén att de skulle göra lite spel. Och sen att de här studion då, på grund av framgången, de gjorde ju två uppföljare på en, Illusions och Fantasies. Men det gick ju vidare då till att de gjorde vissa andra spel som Battlefield-serien.
Lite halvkänd serie.
Lite halvkänd serie sådär. Så att man kan ju säga att legacyn är ganska stor här. Och jag vet inte, för mig är det det blir lite så här, som jag sa förut, att det känns lite att någon kanske där ute tänker, men varför pinball? För jag kan tänka mig att någon någonstans tänker det. Men det, att vara med 92 och se det här spelet landa och liksom uppleva just det här helheten som jag inte hade fått tidigare. Vad var det bästa jag hade innan? Så här Lemmings eller någonting? Jag vet inte.
Alltså jag tror helt allvarligt, om du hade slaktat, om du hade satt på Pinball Dreams till någon och inte sagt att det är från det årtalet, tidigt 90-tal, då hade inte personen kunnat säga att det är. Jag tror faktiskt allvarligt inte det är nästan omöjligt.
Jag har bevis på att det funkar. För jag har en polare som köpte den här Amiga 500-emulatorn som släpptes för kanske ett år sedan eller någonting. Och han tankar, den är ju gjort så att den följer med en USB-port. Så du kan liksom ta på en USB-sticka bara de här ADF-filerna, alltså ROMs. Så han tankar ju ner Pinball Dreams och slängde på den och kom över med den. Och det var en dag då som jag sa till ungarna, men nu, vi ska testa spel. Jag har ett schysst spel här inne. Så vi satt och körde Pinball Dreams och Illusions och Fantasies i sträck ett par timmar. Och ungarna, de diggade ganska bra faktiskt.
Ja, nice.
Och då är det liksom ungar av idag som kanske inte har...
Som bara har Fortnite och Minecraft i huvudet, eller?
Lite så. Ja, men lite så. Så att, att det står tidens tand är väldigt tydligt. Och att det har gett effekt i den mån att det påverkar liksom, dels studion som skapare. Men också just idén om att de här spelen kan göras till franchises.
Mm.
Och även om du gör något koncept som på pappret ser enkelt ut. Så kan du ju ändå göra det till fullo, så bra det bara går, och det lyckades i Pinball Dreams, och därför åker den in på Hall of Fame,
rakt in på nördlivslista.
Yes box. Nej, det är väl egentligen det faktiskt. Jag vet inte, har du någon minne av spelet eller spelserien?
Jag kan säga, jag har en barndomspolare till mig. Jag flyttade ganska tidigt till när vi gick i sexan, så precis innan man valde vilka man skulle börja med i sjuan. Man fick alltid, eller på den tiden för mig var det så i alla fall, då fick man välja så här två i klassen som du ville hamna i samma klass med på högstadiet. Och jag flyttade till den klassen i precis veckan innan man gjorde det här.
Okay.
Jag hade en vecka på mig att lära känna folk. Så jag kände ju ingen typ. Jag typ, den här killen är bra i sport. Och sen träffade jag en av mina bästa barndomspolare då. Och de hade en Amiga 500. Så vi satt hemma hos honom och spelade det här i, jag vet inte hur många timmar alltså. Alltså det var nästan så att de liksom dukade åt mig hemma hos dem. Bara för att de visste att jag var där. Det var typ, de behövde inte ens fråga liksom. De visste att Fredrik satt där inne och spelade liksom med deras son liksom.
Mm.
Så det var, jag har ganska starka band till det här, så det var ganska kul att du tog upp det här faktiskt.
Ja, vad kul. Ja, för det där är ju lite en chansning så där. Man vet ju aldrig om den andra personen på ens individuella faktiskt har spelat eller känner till det. Jag vet inte hur många gånger jag har sagt något spel för Jesper och han ser lite ut som ett frågetecken. Men vad ska jag säga? Jag menar, det blir ju alltid samma sak om han tar upp något spel som jag inte heller. Och vem vet? Kanske det du tar upp nu. Något som jag inte har koll på.
Då ska vi till senare 90-tal.
Aha,
Och det som händer är att vi ska tillbaka när jag är drygt, jag tror jag är 15 år gammal.
Mm.
Och sen står jag i en tv-spelsbutik som jag gjorde på den tiden. Ja, ja. Så, för de fanns då.
De fanns.
Exakt.
Fanns och sen
står jag med två spel i handen. Och det ena är Baldur's Gate.
Första Baldur's Gate.
Ja. Ja. Och det andra är ett PlayStation 1-spel. Och mamma säger, du får bara välja ett. Och jag åker hem med ursprungsspelet till alla Metroidvania. Och vilket är det, Fredrik?
Är det Castlevania då?
Castlevania Symphony of the Night från 97. Och du börjar spelet som Richter Belmont. Och du har alla power-ups och allting direkt i början. Och så möter du Dracula och du spör skiten ur honom ganska enkelt. Och du kan inte dö. Och dör du så kommer det fram en tjej och resurrectar dig typ, och spelar man vidare. Och sen när man har spöat Dracula så kommer end credits direkt i början av spelet. Och man tänker så här, vad händer nu då? Liksom, typ så här. Och sen börjar spelet om och då kommer vi till den riktiga intro-screenen där du får kasta händerna över Alucard, Draculas son. Så du får spela som Alucard i början. Och det är klassiskt Metroidvania, så side-scrolling, och det är så här, du equippar vapen, spells, och du låser upp förmågor för att ta dig vidare, så du kommer att låsa upp typ dubbelhopp och massa såna här grejer. Och det finns hur mycket hemligheter som helst i det här spelet. Alltså, det finns att göra alltså, och jag kan säga, om du spelar det här idag, om du köper det här någonstans och spelar det idag och inte spelar det emulerat, som väldigt många tydligen gör i dagens ålder, då kan du ju inte save-scamma på det sättet.
Nej, precis.
Och det här är ett riktigt svårt spel, kan jag säga, om du inte save-scammar.
Jag kan tänka mig, det var väl känt för att vara svårt.
Ja, det var jätte... Men det är ett sjukt bra spel. Men när du kommer in en bit i första biten av spelet så får du möter du döden, som man alltid gör i Draculas slott. Och då snor han alla dina items, så du får börja om från noll liksom.
Vad ska döden ha dina saker?
Ja, det är inte ens rätt storlek, vad fasen. Min fina cape. Och man förlorar alla abilities och allting, så man kan inte dubbelhoppa eller någonting längre.
Of course. Eller ett klassiskt drag där, ett klassiskt knep.
Ja, nej, jag hatar när det händer alltså.
Det där, eller vakna upp med amnesia.
Lite så. Och en bit in i spelet så möter du Richter faktiskt. Mm. Du möter honom och det visar sig att han har tagit platsen som som härskaren över slottet. Mm. Spelade du det här när det begav sig?
Nope.
Har du spelat det efter?
Nope. Nej. Jag har aldrig spelat det.
Kan du supertwisten i spelet?
Nej, eller jag har ju sett serien.
Ja, alltså efter ungefär halva spelet kommer man till Richter. Man spör skiten ur Richter och sen kommer end credits och sen är du klar med spelet. Men hela grejen är att det är bara halva spelet. Mm. För det gömmer sig en jätteplott bakom hela grejen. Du behöver göra en del grejer i... Alltså det här spelet är 30 år, så jag tror inte det är någon som bryr sig om att spoila det här, eller hur?
Spoila på. Hall of Fame är till för att spoilas.
Eller hur? Så du behöver hitta två ringar, en guldring, en silverring. Och du behöver ha dem på ett speciellt ställe i slottet. Och om du har dem på dig då, så låser du upp ett alternativ ending liksom. Du kommer vidare i storyn där. Du får reda på att det är någonting som styr Richter. Så när du har ett par magiska glasögon som du får av en tjej där i mitten av slottet, så kan du se att det snurrar en grön orb över Richter när du slåss mot honom. Och när du spör honom så kommer du till det upp- och nedvända slottet. Så du går igenom samma spel igen, samma karta och allting, och bara att det är upp- och nedvänt liksom. Mm. Och musiken i det här spelet som Pinball Dreams är helt underbar. Alltså. Ja, det är så jäkla bra. Alltså det kan vara ett av de bättre spelarna jag har spelat i hela mitt liv, skulle jag säga.
Det här är ju spelet som jag hör alla prata om. Det är ett spel som jag genuint vill köra. Jag tror, för jag tittar på lite på nu screenshots och liknande. Jag ser ju på det och tänker, det här ser ut ändå som retrospel har idag.
Ja.
Alltså utseendemässigt. Det känns som att det här kommer hålla.
Ja, det håller. Och det är jättebra platforming i det också.
Mm.
Det har ju lite det här, alltså en del sådana spel har ju det här att om du hoppar så kan du liksom inte byta i luften, om man säger. Mm. Utan i det här spelet så hoppar du upp i luften så kan du liksom ändra vinkel i luften och hamna på olika platser och manipulera spelet lite nästan.
Mm.
Alltså det är meningen att det ska kunna göra så. Och det finns sjukt mycket bossar i spelet och sånt. Alltså det finns hur mycket som helst att låsa upp i spelet. Jag tror max procent i spelet är att man kan få typ så här 218% eller någonting. För man kan tydligen få mer procent, för man kan upptäcka utanför kartan också. Typ. Så man får ännu mer procent. Så man kan upptäcka 200% av slottet, men du kan också upptäcka mer grejer utöver där liksom. Mm. Och det har de liksom låtit vara kvar i spelet. Så det är lite...
Alltså det här spelet, jag tittar på det nu in action. Fan vad sugen jag blir på lirat nu. För jag tänker, tänk om det här fanns på Steam och jag kunde ha det till Steam-decken.
Finns det till Steam?
Jag nej, jag menar, tänk om den hade funnits på Steam och jag hade kunnat spela den på Steam-decken. Det hade varit jävligt nice faktiskt. För det känns yep. som att så här, om jag hade haft den här på en handhållen enhet, hade varit idag alltså, det hade varit jävligt coolt.
Ja.
Men det är just intressant just med Symphony of the Night där, just för att det här spelet det sålde inte så bra initialt. Nej. Men blev sen lite av en hit i alla fall. Och uppenbarligen blev det ju en kult following kring spelet också liksom.
Definitivt.
Så att, och det är liksom det... någonstans bevisar att spelens kvalitet vinner över tiden i det långa loppet liksom. Så.
Det är ju Konami som har gjort det här spelet. Det känns lite som att Konami hade, att de gjorde någonting som var lite före deras tid.
Mm.
Och sen glömdes det bort liksom eftersom det såldes så dåligt som du säger. Men sen känns det ungefär som att, sen vet jag inte vad som triggade det här senare. Om det var kanske... alltså typ Hollow Knight eller, alltså det är ju långt senare i och för sig, men alltså det känns som att det är något spel som är lite senare som liksom triggade igång det så att folk gick tillbaka och plockade upp Symphony of the Night liksom efter. Sen finns det ju nördarna som mig då som alltid hade det.
Är det ofint att köra det i emulatorform?
Nej, det skulle jag inte säga.
Ja, då ska jag ska nog banne med se om jag kan hitta det.
I källaren på en loppis.
I emulatorform.
Så länge du inte save-scammar. Eller?
Eller? Jag vill ju bara ha roligt med det.
Du får, så länge du har kul, Fredrik.
Ja. Nej, jag tycker det är ett skitbra val faktiskt. Vi behöver få med mer spel av den här typen. På Hall of Fame. För den här om något har ju gett ringar på vattnet, känns det som. För när ett spel så liksom kommer... och man tror att det liksom försvinner i periferin initialt. Men sen, det är ett sånt spel som bara lingers on på något sätt.
Yeah,
och definitivt. Långsamt hela tiden säger, hallå, kom ihåg det här som fanns i vårt spel. Och folk plockar det här. Jag menar, hela Metroidvania-genren liksom. Det är ju det här och Metroid som bara sätter ihop och etablerar den nya genren. Och alla tjatar om Metroidvania idag. Så att om inte det här var en pionjär inom genren så vet jag inte vad.
Lite så.
Yes! Hall of Fame. Rakt in då.
Rakt in på listan.
Ja. Då så. Ska vi hoppa till vår gemensamma. Vill du presentera vad vi har valt?
Det extremt hypade efter del 2 av filmen så har vi Dune 2. Vilket är ett av de samma barndomsvän där. Mm. De hade faktiskt Dune 2 också. Ja. Så vi fortsätter lite på den storyn här.
Ja, det kom ju samma år som Pinball Dreams.
Exakt.
Dream,
och det var lite kul för jag kommer ihåg att alltså de där banorna kunde ju ta lite tid att spela ibland och så. Liksom, i alla fall senare. Och vi var ju inte jättegamla då. Alltså, vi var ju typ 15, 16, 14. Jag kommer inte ihåg det någonstans.
Ja.
Och jag kommer ihåg att mamman till min polare, hon var lite så här, nu sitter ni där och spelar igen, alltså du vet så här, nu blir ni fyrkantiga, om du vet,
klassiker. Fyrkantiga ögon, ja. Ni sitter för länge.
Ja, bara 2 timmar så får ni ut och leka. men det slutade med att de gömde strömkabeln till datorn, bara för att vi satt vid datorn för länge liksom. Oh. Och så letade vi upp den och satt och spelade ändå. Sen när de kom så fick vi ju stänga av allting fort som fasen liksom. Så att rensade spåren liksom. För de hade hundar som man hörde när någon kom in så här. Då började det skälla liksom.
Ja,
så
precis.
Då gick man savea snabbt liksom.
En liten varningsklocka.
Men Doom 2 är väl... det är ett real-time strategy. Du väljer ett av 3 hus. Du väljer Ordos, Harkonnens eller Atreides. Och sen spelar du egentligen en kampanj med varje. Och ja, du har ju också kejsaren, Dossar Dukans, som kommer och lägger sig i. Och Fremen finns där också.
Precis.
Men jag tycker inte, eller det var säkert jättebra story i det här spelet, i Dune 2 också. Men jag kommer ju inte ihåg så mycket för storyn, för jag var så liten.
Nej, storyn, de följde ju upp med... spel, alltså i Dune-serien senare. Jag vet inte om du körde Emperor Battle for Dune, tror den heter.
Jag körde Dune 2000, vet jag.
Ja, och sen efter där kom en till som heter Emperor. Och den Vad de gjorde för EA gick ju in i det här med FMV-bitarna som de hade i många av sina som Command & Conquer ungefär, du vet. Michael Biehn står och skjuter mot någon green screen liksom. Men här, så här tidigt hade de inte det, men de hade fortfarande en tydlig så här backdrop av story. Så det kändes som att okej, nu har vi fört in RTS på riktigt med story. Och vi har framförallt etablerat här. För även om det fanns ju typ RTS innan Dune 2. Men just den här idén om vad ett modernt RTS ska vara. Det vill säga att du bygger en bas, du magnutar mer och sen skövlar du motståndarens jävla bas då. Med de där arméerna. Det konceptuellt cementerades med Dune 2. Mer eller mindre.
Och på det här spelet så var det lite advanced också, så här var du tvungen att ha hög APM, alltså knapp per minut, bara för att du kan bara styra en gubbe åt gången. Precis. Du kan inte trycka fyra gubbar och anfall eller så.
Ja, alltså jag kommer väl ihåg själv när jag satte mig med det där spelet och tänkte, åh vad kul den här, jag har inte kört den här typen av reaktiv strategi. Alltså att det känns som du på en gång fick resultat. Jag hade kört Civ innan liksom.
Ja.
Liksom en turbaserad jävla...
Ja, man tryckte köp en gubbe och så kom det ut en kille med rocket launcher. Man bara, shit vad är det som händer?
Ja, oh boy. Men det var, jag tyckte det är ett jättekul spel att lyfta in mest för att det här, som sagt, det här var egentligen starten för RTS på riktigt. Så. Visst, det var ju Command & Conquer som sen då kom in och egentligen satte hela genren på den stora kartan på mainstream sätt så. Men jag skulle nog säga att det var Dune 2 som på riktigt etablerade vad konceptet ska bli för framtiden.
Satte startskottet liksom.
Ja. Ja. Det var många timmar jag satt med det här spelet faktiskt. Ja, en gammal damm i MS-DOS där på farsans jobbdator.
Jag försökte hitta något sätt att spela det idag, alltså nu. Men de sätterna jag hittade det på så var det typ så här. Jag hittade till och med att du kunde spela via en emulator via en webbsida. Så jag testade det. Men efter typ tredje uppdraget så kom det typ så här. Vad har skördetröskaren för hastighet? Och jag bara säkerhet. Så här. Hur ska jag veta det här? Jag bara så här googlade manual Doom 2. Ja. Nej, den finns inte att få tag på någonstans på ett bra sätt.
Surt.
Så jag säger, jag fick spela tre uppdrag i alla fall.
Ja, jag fick känna på det.
Exakt. Det var kul.
Ja, det var ju ett... jag tror det som det stod ut på mest, så att säga, sett till RTS eller bara strategi. För då sa man ju inte RTS. Man sa, det här är ju strategi, sa man. Och pekar på att med stora fingrar. Bara, men du hade en världskarta då. Så du kunde se nästa uppdrag. Så du kunde välja. Det var nytt. Du kunde liksom samla upp de här resurserna. Med en specifik jävla enhet. Det var också typ nytt. Och just den här bas- och enhetskonstruktions sättet med liksom. Kanske inte så mycket kösystem i det här. Jag kommer inte ihåg om det var mycket kösystem. Om det ens var något.
Men du kunde väl ha några, tror jag.
Ja, det kanske var några.
Ja, jag tror det.
Men sen teknologiträd, om jag inte minns fel, på de här building construction-grejerna.
House of Hits.
Precis. Och så, som sagt, som du var inne på, de här olika fraktionerna. För jag menar, innan, hur många spel innan det här var det så att, jag kan välja den fraktionen eller den fraktionen. Det var inte så många, det var vissa så här typ, kanske något åt Heroes of Might and Magic. Lite åt den sidan av spelvärlden som kanske hade olika fraktioner, olika hjältar i alla fall och så. Men här var det i alla fall hela fraktioner och det var fräscht liksom.
Jag kommer inte ihåg, fanns det custom maps på Dune 2? Det gjorde inte det, va?
Nej, jag tror inte de visste vad custom maps betydde.
Vanliga karta så, alla mot alla liksom. Ja.
Utan det var nog bara skirmish liksom, vad det kallades. Men... Det enda jag kommer ihåg nu så här att jag körde ju MS-DOS, men jag vet att det släpptes till Mega Drive och att det var ett spel där de hade löst en mus i Mega Drive. Jag vet inte om de hade, om det var bra musföring, för det var en Mega Drive. Men jag vet att det var en sån här spelmus till det. Jag tänkte jämt, va? Har den där konsolen en spelmus? Får de ens ha sånt? För jag fattar ju inte bättre.
Till ett spel då, eller?
Ja, jag vet bara om det här spelet. Jag vet inte om det fanns någon så här, om det går också att köra på vad, Sonic om du, nej, aldrig att köra med Sonic. Men bara lite så här kul trivia så där att ja, fine. Men ja, du körde med någon vän där då eller?
Ja, vi spelade väldigt mycket ut det där. Spelade igenom alla kampanjerna säkert 3-4 gånger var liksom.
Mm. Jag satt ju på kammaren vet du, och bara manglade det här. Ja, så länge jag kunde, för det var innan vi hade köpt, det här var ju, farsan lånade en dator från jobbet när han jobbade på ICA. Och då tänkte jag, ja men nu kan jag slänga in det här och mixa. Och sen så tog jag bort datorn för att han var tvungen att ta med den till jobbet. Och då vart man lite så här, Sen åkte vi iväg och köpte en dator. Yay! För på den där 90-talet, kommer du ihåg med subventionerade datorer och allt det där?
Ja. Yeah.
Ja, då var det dags. Då åkte man och köpte värsta datorn som man kunde köra det här och Monster Truck Madness eller vad fan man körde på den tiden.
Jag hade säkert 2 gig i hårddiskutrymme eller någonting.
1,3 gig! Jag kan fortfarande spexen på första datorn med 133 megahertzare. Med 8 megabyte RAM tror jag det var.
Och ändå 8.
1,3 gig. Och grafikkort tror jag inte det fanns på en. Alltså inte att det var något känt märke. Det fanns ju något uppenbarligen. Men att sen så kom någon S3 Verge och liknande in. Och sen kom 3DFX och allt det där. Och vips så var det ju.
Kanske ska installera lite spel på mitt kylskåp. Jag tror det har högre prestanda än vad din första dator.
Ja, den håller sig kallare också. Det är ju bra.
Eller definitivt.
Då kan du överklocka kylskåpet. Nej.
Nu fick jag igång Cyberpunk där.
Ja, då är det, can it run Crysis? Ja, det är bara att kolla om kylskåpet klarar det. Klarar det Crysis så klarar det Dune 2 i alla fall. Den
ja, det är jag också övertygad om.
Ja. Ja, men härligt. Jag vet inte, har vi något mer vi vill säga om Dune 2?
Nej, det finns ju inte så mycket mer att säga egentligen. Jag vet, har du något minne av det? Eller du hade det där att du satt uppe sent på nätterna?
Ja,
och gimmade.
Ja. 90-talet var ju en parad fylld av mängder av RTS. Och när jag hade kört klart Dune 2 så hade ju redan Command & Conquer dykt upp och sagt hallå. Och då var det inte riktigt att se tillbaka. Men för mig så är det att Dune-serien höll en viktig plats hos mig just för att Dune 2 etablerade. Dune 2000 gillade jag aldrig riktigt. Så jag körde inte det så mycket. Sen kom Emperor. Som på något sätt var liksom det bästa av allt det här. Och då förde de in FMV. De körde så jävla hårt på FMV där också. De hade en genuint riktigt bra plott. John Rhys Davies och många kända skådisar och grejer. Och riktigt kul gameplay. Jag har en till och med i hyllan här. Jag kan inte spela den för det finns ingen stöd för.
Jag tänkte ju säga det. Det går inte heller att spela, eller hur?
Nej. Det är 20 år gammalt. Men just på grund av, allt det här är på grund av Dune 2. Jag körde ju aldrig första Dune. Som var,
det gjorde faktiskt vi. Samma
gjorde
polare.
Det?
Ja. Men den är ju mer en så här äventyr, pek och klicka äventyr.
Precis.
Typ. Men ja, den spelade vi också en hel del faktiskt.
Ja, och
men det var ju inte riktigt den här upplevelsen som att bygga bazookamän i Dune 2.
Nej. Liksom. Det är intressant ändå, för första Dune-spelet kom ju 92. Så att jag vet inte hur snabba de var med de här jäkla spelen. För om den kom 92 och det här kom 92. Eller i alla fall på MS-DOS då. Har de bara skitit ut spelen på samma år liksom. Hur? Men det var andra tider. På den tiden kunde ju vara liksom utvecklingscyklerna var ju så mycket kortare. Man kunde, kommer det inte ett spel? Ska vi behöva vänta ett halvår?
Vad heter de som gjorde Dune 2?
Dune 2?
Ja.
Ja, det är ju Westwood.
Det är Westwood, eller hur?
Ja, det är Westwood.
Jag satt och funderade på om det var Westwood. Jag fick fram att det var det.
Precis.
Jag ville inte säga för mycket, så jag frågade facit.
Ja.
Ooh.
Ja. Ja, Westwood. Vila i frid.
Eller hur?
Ja. Men det är ju... Bara där har du ju något som faktiskt har gett ringar på vattnet. För den studion med alla deras spel var ju egentligen... Det är ju sinnesbilden av hur du gör ett RTS. Det har de etablerat, liksom. Med Dune 2 först då, men sen Command & Conquer då 95 och Red Alert. Ja.
Slog alla på fingrarna.
Ja.
Fan. Nej,
det är nästan synd. Ja, men där har vi i alla fall 3 stycken fantastiska spel, Pinball Dreams, Castlevania Symphony of the Night och Dune 2. Ja, jag känner mig nog ganska nöjd med de valen faktiskt.
Ja, men jag måste ändå gå och lägga mig. Klockan är mycket nu.
Klockan Hallå. Är mycket, det är dags att hoppa i säng, Pokey. Så du kan gå upp imorgon och köra Castlevania.
Exakt, jag får inte vara uppe så här sent.
Jag tycker ändå kul att vi alla har spel, för jag var lite så här. Jag undrar om du kommer ta ett äldre spel eller ett nyare spel. Och så var det samma år som där jag släppte.
Ja, det, alltså var lite, där det är lite sjukt.
Ja, och då var, eller ja, jag menar Dune 2 då alltså.
Ja,
men att Castlevania var 97, ändå inte så långt ifrån liksom.
Det är samma årtionde på alla tre spel.
Mm. Ja. Men 90-talet, det är över och så är även detta avsnitt.
Var har du tagit vägen?
Vart har du tagit vägen nu? Nu spårar det. Yep. Men toppen. Ganska effektiva idag känner jag.
Det är, det är bra att vara effektiv ibland också.
Ja, för fan. Ja, är det så att ni där ute känner att ja, men, jag vet inte riktigt vad vi tycker om de här tre spelen. Eller ni är helt så här superbegeistrade att vi lyfte in Dune 2 eller Castlevania Symphony of the Night eller Pinball Dreams. Ja, men för all del skriv det i någon chatt på Discord. Hittar du på en länk på hemsidan. Eller bara mejla in på info@nordlypodcast.se. Ni kan ju skriva Pokis. Undrar om din mejl är Poki. Jag har faktiskt glömt bort vad din mejl är. Men den hittar man på sajten, tror jag.
Jag tror.
Ja då, den finns där inne på redaktionen. Sen om det är poki@nordlypodcast.se eller knasboll.
Ja, det är någon större chans att det är knasboll.
Ja, nu drar vi ut på det här. Vi tackar er som har lyssnat. Jag tackar Poki, jag tackar för mig och ha en fantastisk fortsatt dag. Hej då!
Kjellövipen!